Det är måndagen den 18 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och till en ny vecka med Ledarredaktionen. Höstterminen är nu i full gång och vi gör nu dagliga poddar så att ni på bästa sätt ska kunna hänga med i det senaste och viktigaste från politikens värld. Och idag har vi ministerbesök minsann. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa är här. Vi ska prata om en del ämnen som ligger inom hans ansvarsområde, som exempelvis omläggningar i biståndspolitiken i stort, stödet till Gaza och inte minst den nya situationen när USA leder världshandeln bort från frihandel. Det finns en hel del att fundera på kring det här. Varmt välkommen hit, bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du blev minister för ett år sedan. Det här året, du har varit i hetluften. Vad skulle du säga har överraskat dig mest med jobbet som du inte kände till innan?
Oj, jag vet inte om jag kände till så mycket tidigare. Min regeringskanslierfarenhet är begränsad till att vara brevsvarare åt Elisabeth Svantesson när hon var arbetsmarknadsminister. Så att min insyn var nog begränsad. Men det som ändå har förvånat är väl ändå världen. Det som tullkrig med allt det som har hänt i USA, det som har hänt i Gaza, Putin och Ukraina fortsätter vara ett mycket allvarligt läge. Så det är väl omvärlden som ändå, jag trodde nog inte att vi skulle dras in i globala handelskonflikter och ett ytterligare krig i Mellanöstern när jag tackade ja till det här.
Nej, okej. Ingen har nog missat att Sverige håller på att lägga om biståndspolitiken eller att den nya regeringen har det på sin agenda. Kan du bara dra det kort? Vad är det egentligen som sker? Hur lyder hisspitchen? Vad är det som förändras och varför?
Hisspitchen är väl att vi i decennier har haft för dålig koll på våra biståndspengar och att pengarna i många lägen har gått till i värsta fall korruption och i annat fall kanske inte gjort så stor nytta överhuvudtaget. Inte haft den effekten man har velat ha. Vi har varit väldigt spretiga. Vi vet i ärlighetens namn inte ens hur många biståndsländer vi är i just nu. Så att där försöker vi, jag brukar jämföra med att vi har varit en vattenstråle lite överallt hela tiden. Vi pratar alltså tiotusentals projekt vi finansierar till att nu bli starkare vattenstrålar och där den starkaste vattenstrålen är till Ukraina.
Mm. Varför lyckas inte din moderata företrädare post Gunilla Karlsson som ändå satt i 7 år gör någonting åt detta?
Men jag och Gunilla, delvis har vi ju nära dialog med varandra nu löpande. Hon är ordförande för Sida och vi har ju såklart pratat om exakt det här. Och jag tror att en sak som har förändrats, vi tycker också väldigt, väldigt lika i de här frågorna. Det är väl de parlamentariska förutsättningarna. Att i alliansregeringen så satt ju delvis Centerpartiet med och den moderata biståndspolitiken kom kanske inte fram lika mycket. Och nu har Centerpartiet ersatts av Sverigedemokraterna och Sverigedemokraterna har väl en ganska krass syn på bistånd i stort. Så att det har varit, även om jag tror att jag och Gunilla tycker lika så har jag haft, den här regeringen har nog bättre förutsättningar att få igenom den omläggningen som vi nu driver igenom.
Och det är tack vare Sverigedemokraterna?
Nej, men det är väl tack vare att Centerpartiet som idag i alla fall står rätt nära vänstern i synen på bistånd och delvis för att Sverigedemokraterna har kunnat vara draghjälp till oss moderater.
Mm, okej. Okay. Hur mycket kontakt har du haft med Gunilla Karlsson sedan du började?
Mycket, som sagt. Hon är ordförande för Sida och vi har löpande kontakt. Mm.
Hur kvalitetssäkrat är biståndet idag?
Mer än när vi tillträdde, men fortfarande för lite och det finns fortfarande mycket, mycket kvar att göra. Men vi gör ju en hel del saker, delvis för att rensa upp, återigen, vattensprutan ska bli vattenstrålar så man har koll på vart det hamnar någonstans. Delvis städa bort korruption, delvis, vilket var ett uppdrag vi gav till Sida under sommaren, biståndet ska vara mer evidensbaserat. Vad betyder det? Jo, det betyder att om vi lägger 100 miljoner på en utbildningsinsats till exempel, vad exakt är det som har effekt? Är det nya skolböcker? Är det nya skollokaler? Är det nya lärare till exempel? Där vill vi ju att där vi vattnar faktiskt ska växa och växer det inte så ska vi skala bort eller minska och där det växer så ska vi vara beredda att skala upp det också. Så att det blir bättre och bättre men det finns väldigt väldigt mycket kvar att göra.
Mm. Slutsatsen av det du säger, det blir ju att Centerpartiet, de står inte riktigt för ett evidensbaserat bistånd, men det är ju Sverigedemokraterna. Är det det som har skett helt enkelt?
Nej, men det som har skett, om jag ska vara helt ärlig, om man blickar tillbaka 50, 60, 70 år, så för jag har funderat mycket på vad är roten till allt det här? Hur har det kunnat bli ett plockepinn av biståndet där mycket är av goda intentioner, men vi har ingen sammanhållen politik för det här. Det har väl delvis varit 1%-målet, alltså att vi har bestämt oss att 1% av vårt välstånd, 1% av BNI och BNP ska gå till bistånd. Och det har gjort att ingen biståndsminister historiskt senaste 50-60 åren har behövt prioritera. Om man hela tiden får 100, 200, 300 nya miljoner att lägga på just det man själv tycker är kul. Här kommer en biståndsminister som tycker att klimatbistånd är viktigast, då finns det 300 miljoner till det. Sen kommer nästa biståndsminister in, röd eller blå, som tycker att Ukrainas stöd är viktigt, då finns det 270 nya miljoner till det. Man behöver aldrig prioritera i det man historiskt har byggt upp. Och det tror jag har varit en rot till det. Biståndsbudgeten hela tiden vuxit. Det har inte funnits något reformtryck, och i ärlighetens namn, väljarna har ju inte de senaste åren tyckt att biståndspolitiken har varit en topp 10-fråga. Så att delvis från, oavsett vilket parti det är som har styrt, har det aldrig varit högst upp på agendan. Och delvis så har budgeten bara svält och ingen har behövt tvingats prioritera.
Okej. Det du säger förvånar mig lite. När jag pratat med andra moderater, framförallt förra om åren, då har de oftast skyllt på Folkpartiet, Liberalerna då, eller Kristdemokraterna. Men det var alltså Centerpartiet som var problemet hela tiden.
Nej, det är väl ingen hemlighet att i Tidö så är vi fyra partier som går in med lite olika ingångsvärden, speciellt i biståndspolitiken. Men jag tycker att samarbetet har gått väldigt, väldigt bra, framförallt med Liberalerna och Kristdemokraterna i de här frågorna. Och det finns ett mycket större reformtempo just nu än vad det, på biståndsområdet än vad det fanns under allianstiden.
Mm. Kan du berätta lite mer i praktiken? Nu förstår vi mål och ambitioner, men vad är det man behöver ändra på, ja, men rent konkret och praktiskt för att nå dit ni vill?
Nej, men om vi ska börja helikoptermässigt, så har vi tagit bort 1%-målet, vilket, jag menar, ju mer Sverige växer och ju längre tiden går, så blir det ju väldigt många miljarder som istället kan gå till skattesänkningar eller till polisen eller försvaret eller annat här i Sverige. Dessutom minskar vi från och med nästa år biståndsbudgeten från 56 till 53 miljarder, vilket då tvingar oss att, om vi då samtidigt ska höja biståndet till Ukraina, att verkligen prioritera. Det tror jag är en viktig som makrofråga som vi har lyckats få till. Vi blir också betydligt färre länder. Vi har fasat ut och vi håller på att fasa ut många länder, så att där vi verkligen är ska vi kunna göra maximal nytta. Vi har lagt flera uppdrag till...
Bara ett ögonblick där. Hur många länder var det förut? Hur många ska det bli?
Nej, men vi har väl gått så här, länder, det finns delvis, för att göra ännu mer komplicerat, det finns delvis bilaterala strategier. Strategi, det är ett annat ord för en jäkligt stor påse pengar. Sen finns det regionala strategier som alltså är flera länder, och sen finns det tematiska strategier som kan gå till alla världens länder egentligen, som är biståndsländer då. Och där fasar vi nu ut en rad sådana strategier och operativa mål kopplat till det, och jag tror att vi är uppe på över 15 sådana strategier som vi har tagit bort, och också ökat upp flera strategier som vi tycker är viktigast. Där Ukraina är väl det bästa exemplet, där vi kraftigt har byggt upp Ukraina-biståndet. Så att vi är i färre länder, men där vi är ska vi kunna göra ännu större nytta.
Okej, jag förstår att det är komplicerat, men kan du inte bara ge oss mellan tummen och på i pekfingret, i och med att ändå lyfta upp det som den andra viktiga punkten, att det är färre länder. Hur mycket var det ungefär förut? Hur mycket många siktar vi på ungefärligen?
Nej, men det är ungefär 15 strategier. Sen är en del av dem är ju geografiska, så att de täcker fler länder än bara de länderna. Så att jag har inte den exakta siffran på exakt hur många länder.
Nej, det var ju den ungefärliga siffran jag frågade efter.
Ja, exakt. Men ungefär 15 strategier.
Okej, och i antal länder, vad betyder det?
I antal länder, vi kan återkomma om den exakta siffran för länder, men det är ju fler länder än 15 länder.
Okej. Nej, men jag trodde du hade en känsla för ungefär att vi hade 60 förut, vi ska gå mot 30 eller något sånt där, men det finns liksom inte.
Jo, vi driver på för att vi ska få betydligt färre strategier.
Det, ja, det var ju länder du pratade om från början.
Exakt, men som sagt, det organiseras både via geografiska, alltså flera olika länder, och enskilda länder.
Ja, jag förstår att det är komplicerat. Vi lämnar det. En sak som jag vet att du drev tidigare under din tid på Timbro var väl, det var det här med att man ska stoppa bistånd till länder som inte tar emot sina medborgare när vi vill utvisa dem. Hur har det gått med det här egentligen?
Nej, men det är ju en ny hållning från den svenska regeringen, att delvis så använder vi biståndspengar för att kunna göra insatser i länder som samarbetar med oss. Men om man inte samarbetar tillbaka och tar emot sina egna medborgare som till exempel har begått grova brott i Sverige eller som av annat skäl inte får vistas i Sverige, så kan man inte förvänta sig hundratals miljoner av svenska skattebetalare. Och nu finns det flera sådana länder där det ändå rör sig i rätt riktning. Irak är ett exempel, Somalia är ett annat exempel. Det går fortfarande för långsamt, men vi tar ändå steg i den riktningen. Syrien blir ju ett annat sådant land med ett nytt styre som man definitivt kan titta närmare på.
Hur är det? Kan man utvisa folk till Somalia idag? För det är ju ett känt exempel sedan tidigare. Tar de emot sina egna medborgare?
Ja.
Mm. Och är det tack vare biståndet, tror du? Eller har biståndet påverkat det?
Jag tror att det är en kombination, men det är klart att biståndet är en viktig komponent i det. Mm.
Jag tänkte vi skulle fortsätta med ett specifikt ämne inom biståndet. Och det gäller det som har skett under sommaren med den humanitära situationen i Gaza. Den nödhjälp som når dit. Här gick du ut mitt i semestern och gjorde ett utspel i slutet av juli angående just den humanitära situationen. Hur kom det sig att du gav in diskussionen just då?
Vilket utspel? Vad tänker du på?
Ja, du skrev på Instagram och att det som sker i Israel är oförsvarligt och så vidare. Nej, men... Eller det som Israel gör är oförsvarligt. Och, jag upplevde det i alla fall som att du blev lite tydligare röst då. Mm.
Ja, men jag kan säga från regeringens sida har vi ju under hela våren, allt eftersom den israeliska politiken också har radikaliserats, skärpt tonen mot Israel. Vi har hela tiden sagt att Israel har rätt att försvara sig mot en av världens mest brutala terrorsekter i form av Hamas. Men att även kriget har lagar och regler och att använda utsvältning som stridsmetod utgör ett krigsbrott. Och vi kan ju tydligt se att antalet lastbilar som släpps in i Gaza, och det är Israel som kontrollerar alla ingångar in till Gaza, har kraftigt stryps och vissa har helt stängts ner.
Mm. Hur bedömer du att den humanitära situationen i Gaza har förändrats under året?
Den är fruktansvärd nu och det är den värsta situationen sedan kriget inleddes. Bara för att få perspektiv på det. Under vapenvilan tidigare år så släpptes ungefär 700-800 lastbilar in per dag. Idag så har det förvisso skett en marginell förbättring, så att idag släpps ungefär 100 lastbilar in per dag. Men bara under juli månad så var vi nere på 30 lastbilar per dag. Så att det är brist på i praktiskt taget allting. Det är brist på mat, det är brist på vatten, det är brist på läkemedel, det är brist på drivmedel att också kunna drifta sjukhusen in i Gaza. Så att det är brist på i praktiskt taget allting. Och vi har ju sett bekräftade fall av svält i Gaza också.
Mm. Det låter lite som att det du vill säga är att den humanitära situationen har blivit värre under
året. Absolut.
Ja. Du skrev ju också då i slutet på juli, det som sker just nu i Gaza är oförsvarligt. Vem eller vilka var det som stod för det här oförsvariga? Var det Israel då, menar du?
Ja, det är Israels regering som inte har släppt in tillräckligt mycket med hjälp in i Gaza.
Mm. När slutade det israeliska regeringens agerande att vara försvarligt? När gick de över gränsen ungefär?
När man inte släpper in hjälpleveranser till Gaza. Återigen, vi har hela tiden från regeringens sida sagt att Israel har rätt att försvara sig mot Hamas. Men som sagt, även kriget har lagar och regler och att neka hjälpleveranser i den skalan.
Mm. Och när bedömer du att det skedde ungefär kronologiskt?
Kronologiskt kunde vi tydligt se att efter den senaste vapenvilan så gick antalet lastbilar som släpptes in kraftigt, kraftigt ner.
Mm. Och då pratar vi i våras någon gång.
Exakt. Mm.
För det var ju så att Israel försökte i maj styra om nödhjälpen till en ny organisation som heter Gaza Humanitarian Foundation. Eftersom man menar att tidigare hjälpsändningar via FN då hamnade hos Hamas. Enligt vad du och regeringen vet, var de anklagelserna korrekta? Var det så att FN-hjälpen hamnade hos Hamas tidigare? Har ni någon intelligence kring det?
Den informationen vi har är och jag menar, jag har ställt den frågan väldigt frankt och rakt till flera av de FN-organisationer som finns i Gaza, alltså World Food Program, UNICEF, Röda Korset med flera, så säger de att det kan absolut ha varit så att Hamas har tagit vissa hjälpleveranser. Det kan också vara desperata människor som inte har mat och kriminella gäng. Alltså det här är ju inte ett område med en fungerande rättsstat. Men att det kraftigt har försämrats när också tillförseln av hjälp har stryps kraftigt.
Men då låter det som inte heller riktigt du har svar på den här frågan. För Israel påstod ju tidigare att ett visst antal procent hade då försvunnit och det var Hamas som tog det. FN svarade, ja det stämmer att ett visst antal procent försvinner, men vi vet inte vem som står bakom det. Precis som du säger, det kan vara lite vem som helst. Det är ingen som har riktigt har svar på de här frågorna. Eller du har inget definitivt svar?
Nej, alltså åker in en lastbil som är helt obeväpnad för att den inte får vara beväpnad av Israel. Och det finns ju skäl till det. Så det är svårt att säga, här kommer ett gäng unga arga män som tar lasten från lastbilen. Det är inte så att man ställer sig och frågar vilken organisation kommer du ifrån. Så att det är svårt att säga exakt vem det är som, men det är ett faktum att många hjälpleveranser har kapats på vägen.
Okej, okay. Då svävar vi helt enkelt i okunskap där.
Och jag ska säga det att det har ju dessutom förvärrats. Alltså att om vi tittar på den procentsatsen som tidigare under vapenvilan kapades, så tittar vi under sommaren till exempel, så pratar vi skalan närmare 9 av 10 av FNs hjälpleveranser har blivit kapade, och det är just för att det är brist på allting.
Under sommaren så har du ju samband med att GHF, Gaza Humanitarian Foundation, delar ut mat, då har det skjutits människor i ganska hög utsträckning. Jag tror över 1000 människor har blivit skjutna. Enligt din och regeringens uppgifter och er uppfattning, vilka är det som har skjutit då? Vet vi det?
Vi vet vilka det är som har dött och avlidit.
Ja, men vem är ansvarig?
Nej, vi står ju inte där på plats och kan se det med egna ögon.
Nej, det förstår jag.
Men vi vet ju att det är ett faktum att närmare 1400 personer som är stort behov av hjälp har dödats. Antingen att de har skjutits eller att man har trampats ihjäl för att man har behövt mat.
Men vi vet inte om, för det har ju kommit anklagelser från olika håll här, men regeringen har liksom ingen annan uppfattning än att de har skjutit, så vi vet inte av vem.
Nej, men och det är just därför det är så viktigt också att den israeliska regeringen släpper in oberoende internationella journalister som kan gräva i det här. Att man samarbetar med de internationella domstolarna i Haag som också kan utreda exakt vem som har skjutit och vad.
Okej. Vad kan Israel göra? Berätta lite mer konkret för att belysa det här. Vad behöver Israel göra då för att vi ska lära oss mer?
Nej, men delvis att samarbeta med de internationella domstolarna i Haag och delvis att släppa in internationella journalister.
Du var ju i regionen, var det i slutet av förra året? Tror jag.
Precis.
Vilka platser besökte du då?
Ja, men delvis så var jag på Västbanken i Ramallah och delvis var jag i Israel och besökte gränsövergången Erez och dessutom en av de kibbutzer som blev värst attackerad av Hamas, Nir Oz. Och sen flera andra saker, men det var väl huvudpunkterna.
Kunde du, tyckte du, konkret dra några slutsatser av den humanitära situationen i Gaza när du väl var på plats, som du liksom inte kunde se från en Stockholmshorisont, så att säga?
Nej, jag vet inte om jag drog några andra slutsatser, men det är klart att det kryper under skinnet på en på ett helt annat sätt. Alltså åt båda hållen, ska jag verkligen säga. Å ena sidan få träffa överlevare från Hamas brutala terror, få se husen, få se den brutalitet den här terrorsekten använder sig av mot äldre, mot barn, mot civila på ett helt groteskt sätt. Delvis se det med egna ögon och träffa de människorna. Delvis också få träffa organisationer som hade hjälparbetare på plats och har det inne i Gaza. Delvis också, som jag tycker alldeles för lite av svensk mediaexponering handlar om just nu, det som hände på Västbanken också. Alltså den brutalitet bosättare använder mot civila på Västbanken. Jag menar, man har ju läst om illegala bosättningar, det börjar man väl läsa om i högstadiet i Sverige. Men att se dem, hur strategiskt utplacerade de är för att försvåra ett fungerande liv i Västbanken. Jag menar, jag har varit precis på gränsen mellan Syd- och Nordkorea. Jag tyckte det var mer militariserat, fler checkpoints, mer hårdhet på Västbanken än mellan Syd- och Nordkorea.
Har din syn på Israel förändrats av det här besöket och det eventuellt rättfärdiga eller icke-rättfärdiga Israels politik?
Jag vet inte om besöket gjorde det. Men det är klart, som jag var inne på tidigare, den israeliska politiken har radikaliserats. Och när man har den här rollen som jag har, så följer man ju politiken i Israel på ett mycket närmare sätt än när man jobbade på företagarna. Så att se de extrema uttalanden som kommer från personer som Smotrich till exempel, det ser man på ett annat sätt.
Ja, men för jag tänker på det, du har ju varit ordförande för MUF, du har varit vd för Timbro, du kommer antagligen, gissar jag, från kretsar där man ändå, kanske lite slentrianmässigt, men ändå vana att Israel, man är Israelvänlig i stort kanske. Du nickar nu, du känner igen den bilden.
Ja, men jag menar, att vara Israelvän i Sverige, det är typ att säga, har Israel rätt att existera? Ja. Har Israel rätt att försvara sig själv? Ja. Men Israel har inte rätt att ta mark som inte tillhör Israel. Israel har inte rätt att inte släppa in hjälpleveranser till Gaza. Och här tycker jag att det är viktigt att, jag menar, ha ett principiellt synsätt oavsett vilket land det gäller. Och det gäller Israel i det här fallet. Och det betyder ju inte, jag har fått mycket kritik de här senaste veckorna, så här, ha, men som att jag skulle vara någon slags Hamas-kramare. Jag menar, det är ju helt absurt. Jag menar, delvis så har jag precis sagt att det är en av de mest brutala terrorsekterna på hela jordklotet. Delvis har vi ju satt press på Hamas genom sanktioner, och det är inte bara Hamas, det är ju palestinska jihad till exempel. Men man måste kunna hålla båda de här tankarna i huvudet samtidigt.
Men om man tänker då Benjamin Dosa alla 2019, Timbro vd, jämfört med honom, tycker du samma sak om Israel idag, eller har du ändrat ditt åsikt nu när du har börjat följa politiken i regionen närmare?
Jag tror att det som har förändrats är väl hur den israeliska regeringen, och jag vänder mig faktiskt här mot att säga Israel, jag menar, det finns många mycket konstruktiva israeliska civilsamhällesorganisationer, partier som är mycket, mycket konstruktiva. Till exempel när jag var i Ramallah på Västbanken träffade jag en israelisk organisation som jobbar mot bosättarvåld, som försöker hitta de skyldiga, försöker lagföra dem i Israel och gör allt vad de kan. Och det är, återigen, det är liksom israeliska organisationer som verkligen gör bra saker. Så att det är den israeliska regeringens politik som har radikaliserats, inte hela det israeliska samhället. Och som sagt, det finns många konstruktiva krafter.
Mm. Och Benjamin Dosa står kvar ungefär på samma ställe. Den israeliska regeringen har radikaliserats.
Exakt. Du sammanfattar det bra.
Du, biståndet till det här som jag aldrig kan uttala, UNRWA, är det fortfarande stoppat från svensk del?
Ja, vi har ju valt att kanalisera om vårt dubblerade stöd till Gaza genom andra organisationer, som till exempel World Food Program, UNICEF.
Mm. Jag såg någonstans uppgiften att Sverige är det enda EU-land som fortfarande har stoppat medel via den organisationen. Är det sant?
Nej, det är inte sant, utan det är en rad andra EU-länder som har fattat exakt likadant eller liknande beslut som den svenska regeringen. Bland annat Bulgarien, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Nederländerna har fattat beslut att fasa ut stödet till UNRWA.
Men hade de stöd till UNRWA tidigare?
Ja, flera av dem.
Okej. Regeringen har ju då, ni har ju pratat om att frysa EUs handelsavtal med Israel. Jag begriper inte riktigt vad det betyder. Vad innebär det att man ska, eller frysa handelsdelen av associationsavtalet har jag sett. Vad betyder det?
Det här avtalet är ju ett mycket brett avtal mellan EU och Israel som infattar flera. Det är egentligen ett avtal om den samlade relationen mellan EU och Israel. Där en del handlar om handel, så finns det andra delar. Till exempel en forskningsdel, Horizon, som också finns uppe på bordet nu att man ska suspendera eller pausa. Och där vi vill, just för att sätta press på den israeliska regeringen att släppa in fler hjälpleveranser, pausa den delen.
Och vad betyder att man pausar den delen? Vad innebär det praktiskt?
Om det skulle gå igenom så innebär det att produkter som kommer från laglig israelisk mark, alltså inte bosatta produkter utan laglig israelisk mark, blir dyrare när de ska exporteras till EU. Och EU är ju Israels viktigaste exportmarknad. Ungefär, tror att det är 28% av deras export går till EU.
Okej, det blir högre tullar helt enkelt.
Exakt.
Hur mycket högre?
Nej, men de är ju, både EU och Israel är ju medlemmar i WTO, så att går man bort från ett frihandelsavtal till WTO-nivå så handlar det om att nolltullar till kanske 4-5% tullar.
Okej. Vad behöver Israel konkret göra för att Sverige inte vill rikta den här typen av åtgärder mot landet?
EU och Israel enades för flera veckor sedan om en överenskommelse om att där Israel då skulle kraftigt öka hjälpleveranserna in till Gaza. Och om man då gör det, och då handlar det inte om att gå från 30 till 100 lastbilar per dag, utan mycket, mycket, mycket mer än så. Som sagt, det behövs ungefär 700-800 lastbilar per dag för att man ens ska uppnå de mest grundläggande humanitära behoven. Kommer man upp till de nivåerna, ja då kan vi dra tillbaka vad vi... Så det är egentligen att följa överenskommelsen mellan EU och Israel.
Mm. 700-800 lastbilar per dag helt enkelt.
Och säkerställa att hjälparbetarna också kan arbeta på ett säkert sätt.
Mm. Men om Israel har rätt då, att det här innebär egentligen bara att vi försörjer Hamas stridande styrkor med proviant. Är det så bra att släppa in 700-800 lastbilar?
Det är 2 miljoner andra människor där som verkligen...
Men Israel hävdar ju att det går till Hamas, om de har rätt i det.
Ja, och jag menar ju att de inte har rätt i att 700-800 lastbilar helt skulle gå till Hamas, utan det är ju en befolkning som verkligen behöver allt det här.
Mm. Okej. Okay. En fråga, kommer det någonsin bli fred så länge Hamas finns kvar?
Det har jag mycket svårt att se.
Mm.
Så att, och det säger ju, jag menar, och det är ju mycket glädjande att det inte bara vi från EU och USA som säger det, utan att också Arabförbundet med flera har varit så tydliga i kritiken mot Hamas och att en framtida tvåstatslösning och ett framtida Gaza måste vara helt utan Hamas.
Mm. Bara lite snabbt angående det påstådda oenigheten inom regeringen. Det var ju så att Alice Teodorescu-Måwe, som är kristdemokratisk europarlamentariker, hon har kritiserat regeringen, och då fick vice statsminister Ebba Busch frågan om hon håller med Alice Teodorescu-Måwe. Då svarade hon så här: i grunden gör jag det, jag förstår den kritiken, och det är något som vi självklart har framfört. Ibland blir det lite ensidigt när man ska försöka återge en linje. Ja, vad tänker du om ditt uttalande? Är du och Ebba Busch oense här?
Nej, utan vi tre regeringspartier har enats om att skärpa tonen mot Israel. Och sen kan man såklart alltid ha synpunkter på hur det kommer ut i media och allt sånt där. Men jag menar, vi är helt eniga om att vi behöver skärpa tonen mot Israel just för att hjälpa fler människor in i Gaza.
Mm, okej. Okay. Då ska vi ta ett jättehopp vidare och börja prata handelspolitik. För i sommar har det börjat materialisera sig hur den nya världen ser ut i form av nya handelsavtal i världen. EU och USA kom ju överens om någonting i början av augusti som innebär 15% tullar ska läggas på varor som importeras från EU till USA. Hur klart är det där? Det var ju bara att Trump och von der Leyen möttes, men vet vi hur det kommer se ut i framtiden nu?
I ärlighetens namn så är väl svaret i stora drag nej på den frågan. Det här är ju inte ett handelsavtal som något annat handelsavtal som EU har, som flera tusen sidor ofta och väldigt detaljerad exakt vilken varukod som ska få exakt vilken tull. Här är mer en principöverenskommelse om att det kommer bli breda tullar på 15%. Man enas också om att det inte ska bli ytterligare eskalering, till exempel på läkemedelssidan, vilket har varit mycket viktigt från vår sida och Europas sida, där man har hotat med 70, 80, 100, 150% tullar från USA, att taket ligger på 15% där. Så att nej, det är fortfarande mycket som är oklart, men det förhoppningsvis vi får bort med det här, det är ju lite tydlighet i bemärkelsen och få bort mycket av den ryckigheten. Jag träffade ett stort svenskt exporterande företag som berättade att under tiden att lasten lastades på i Göteborgs hamn och kom fram till USA så hade tullsatsen ändrats 2 gånger under den turen. Och det är klart att den ryckigheten gör det ju väldigt svårt att göra affärer på.
Kommer vi från europeisk sida svara med motsvarande tullhöjningar?
Nej.
Vad får det här för konsekvenser? Det går ju förstås inte att svara på exakt, men när tullnivåerna går från, vad var de tidigare? 3-4% eller här?
2-3%.
2-3% upp till 15%. Hur påverkar det vår ekonomi? Ja, du kan ju förstås inte svara i detalj, men hur stora påfrestningar handlar det om för europeisk del?
Nej, men om man ska titta helikoptermässigt så är det här, katastrofalt? Är det bra? Nej, det är det såklart inte. Är det katastrofalt? Nej, inte för de allra flesta. Och sen finns det vissa branscher som kommer påverkas mer negativt av andra. Speciellt produkter med relativt låga marginaler och som är utbytbara, lätt utbytbara på den amerikanska marknaden. Men bara för att ha klart för sig, så här, vem Och här vänder jag mig verkligen emot den amerikanska administrationens retorik. För vem är det som betalar för tullarna? Det är därför vi inte svarar på de amerikanska tullarna. Det är därför EU de senaste 50 åren har sänkt tullarna även mot länder som till exempel Indien som har mycket högre tullar mot oss. Det är ju för att det är vi själva. Forskning visar på att någonstans mellan 70-80% av tullarna betalas av de egna konsumenterna. Tittar man på de som har betalat de största tullavgifterna till USA hittills, så är det ju amerikanska företag som har betalat dem. Så att, men som sagt, om produkterna blir dyrare, framförallt på produkter med låga marginaler och som är utbytbara enkelt, så kommer ju det leda till minskad försäljning från vår sida. Men ingen jättedramatik, men vissa företag kan drabbas hårdare än andra.
Hur stabilt bedömer du att det här är nu, givet Trumps nyckfullhet? Vet vi spelreglerna framöver nu, eller kommer vi bjudas på nya överraskningar?
På totalen vet vi spelreglerna, och sen finns det vissa saker som faktiskt kan gå i en bättre riktning, och vissa saker som ändå kan få sämre förutsättningar. Läkemedel har man ju till exempel just nu en så kallad 232-utredning där man har mycket låga tullar, men det kommer nog bli betydligt högre. Kan bli 15%. Medan andra saker, alltså medical devices, vad heter det på svenska, sjukvårdsutrustning, har man lite löst pratat om ett undantag för. Och där har ju vi flera företag som exporterar till exempel cancerutrustning till USA. Så att vissa kan nog få det marginellt sämre och vissa kan nog få det ganska mycket bättre av det här. Men förhoppningsvis får det bort den stora ryckigheten för tiotusentals företag i Sverige.
Mm. Senast jag hade det i podden, tror jag du pratade om att EU jobbar med frihandelsavtal mot andra delar av världen. Det har många andra påpekat också. Hur går det med det där egentligen? Var pågår förhandlingar och hur långt har de kommit?
Mm. Och här, om jag ändå ska säga någonting, ett ljus i denna mörka frihandelstunnel, så är det väl att delvis så har intresset för frihandel i Europa ökat. När jag åkte på mina rådsmöten nere i Bryssel bara när jag var ny minister, då var det typ vi, Finland, något av baltstaterna, kanske något land till som sa att nu måste vi snabbt teckna nya frihandelsavtal. När man åker på de mötena nu så är det kanske 80% som säger att vi måste nu snabbt öppna nya marknader för europeiska företag. Så att intresset från Europas sida, Frankrike blir allt mer isolerade i handelspolitiken, det ökar. Och det man också märker är att andra länders intressen för den europeiska marknaden ökar också. För man vet att om vi signar ett frihandelsavtal med Europa, då kommer inte vi 2 veckor senare höja tullarna. Mm. Så att där det nu sker och kommit väldigt långt, det är delvis Mercosur. Det är Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Det har man förhandlat i 25 år. Det skulle bygga den största frihandelszonen i hela världen. 90% av alla tullar i båda riktningar skulle helt tas bort. Det är ett annat är Indien. Indien är ju också en jättemarknad. Indien är också ett land som är känt för sina väldigt höga tullar. Och utöver tullarna så finns det andra handelshinder. Mycket byråkrati och administration som försvårar för handeln. Indonesien, Gulfstaterna, alla de skulle vi kunna få över mållinjen innan årsskiftet. Och skulle vi få alla de avtalen på plats, så skulle det täcka för 75% av den minskade USA-exporten.
Men hänger det här ihop att USA gjort de här aktionerna, har så att säga fått bollen i rullning på annat håll?
Det skulle jag definitivt säga. Det är ett sense of urgency som verkligen är i Europa just nu.
Har du hunnit besöka USA som minister?
Ja, jag tror att det var min andra vecka eller tredje vecka åkte jag på FNs generalförsamlingsvecka. Och sen så var ju både Greer och Bessent på besök i Stockholm, och så har jag ytterligare en USA-resa planerad.
Vad säger den amerikanska administrationen om frihandel? Varför tycker de inte om det?
Nej, men om man ska ge dem, jag håller ju inte med den, det ska jag verkligen få till protokollet, men USA är ju en ekonomi som är mycket mindre beroende av import och för den delen export än vad den europeiska och framförallt den svenska ekonomin är. Men de är ju väldigt ideologiskt närmast och ekonomiskt övertygade om att det här är rätt väg att gå. Så att det är inte ett spel för gallerierna. Det här är på riktigt från dem.
Mm. Men återigen, i bakgrunden inom Timbro och Svenskt Näringslivssfären och sånt där är ju frihandeln en självklarhet. Vad är din bedömning? När slutar amerikansk höger i stort tro på frihandel?
Mycket intressant fråga som jag har grottat väldigt mycket i. Och det man kan se, för tittar man historiskt, 80, 90, 00-tal så var ju republikanska väljare de som var mest positiva till frihandel, och det var framförallt demokratiska väljare och politiker som var de som var mest negativa. Tar vi NAFTA-avtalet, alltså det som är USMCA-avtalet, alltså avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko. Det var ju framförallt demokratisk kritik och framförallt yttervänsterrörelsen som var mest kritiska till NAFTA. Mm. Och det som skiftet opinionsmässigt, det är egentligen Trump 1. Att det finns en väldigt stor följsamhet bland de republikanska väljarna också. Att när vår etta, när vår presidentkandidat och sedermera president tycker så här, då borde det nog vara rätt att tycka så. Så att det har skett ett opinionsskifte. Det här är inte bara en republikansk toppsak som de tycker, utan det är ju mycket bredare nu. Så att nu tyvärr så är ju både demokraterna, både väljarna och politikerna och republikanerna, väljare och politiker, rätt negativt inställda till frihandel.
Men de här instituts och think tanks och de som finns i Washington som jag vet att Timbro har samverkat med, har de också ändrat sig?
De flesta, ja. Tittar man på till exempel Heritage, som är, man kan väl inte riktigt säga att det är Timbro, det är väl mer konservativt och höger än Timbro, höger i någon slags, vad ska man säga, kulturkrigsdebatt. De har ju ändrat sig. Det är väl egentligen bara...
Är det också Trump-effekt? Eller?
Ja, och att det är nya personer. Trump-effekt, nya personer, nytt skift i amerikansk politik. Så, och att det har startats det här, vad ska man säga, traditionella tankesmedjehögern. Alltså establishment republicans. Det finns inte kvar på samma sätt. Så att det har ju ploppat upp massa nya organisationer. Turning Point USA med flera. Som definitivt inte är några frihandelsvänner. Så att det är väl typ Cato som fortfarande är. Det är väl de som är mest likt Timbro i USA. De är fortfarande frihandelsvänner. Det finns en tidning som heter Reason som är frihandelsvänner. Men man ser ju väldigt lite, vad ska man säga, högerkritik mot tullarna.
Mm, intressant ändå. Du ska hinna med en sak till innan vi är färdiga idag. Och det gäller ett ämne som var faktiskt därför jag ursprungligen bjöd in dig. I början på sommaren så fick du mycket kritik från socialdemokratiskt håll efter ett beslut som Sida hade fattat att partianknutna organisationer inte längre skulle kunna söka pengar i egenskap av det som kallas civilsamhällesorganisationer. Och det här har drabbat Olof Palmes internationella center. Jag vet inte om ni som lyssnar minst här, men det har bråkats mycket av det här. Palmes internationella center har ungefär 180 miljoner intäkter varje år. Nästan 90% kommer från Sida. Och när man tappar det här då, CSO-status som man kallar det, då tappar man en jättestor del av finansiering. Och kritiken, det har varit en kritik mot det, att vad du gör här är helt enkelt att du avlövar oppositionens biståndsorganisationer. Vad är ditt kommentar till det?
Får jag ge ett långt svar här?
Ja, du får gärna förklara, för alla kanske inte är med och hänger med. Liksom.
Så här, återigen, som jag var inne på tidigare. Strategi, det är lika med en stor påse pengar. Här handlar det om två riktigt stora, en riktigt stor påse pengar, 1,8 miljarder och en lite mindre på drygt 100 miljoner. Den ena handlar då om stöd till civilsamhällesorganisationer, det vill säga Sida betalar inte ut pengar direkt i fält, utan man ger pengar till exempel då Akt Svenska kyrkan som bedriver verksamhet runt om i världen. Det andra handlar om PAO eller partianknutna organisationer stödet, som handlar om att riksdagspartierna har egna biståndsstiftelser som bedriver verksamhet. Och det då Olof Palmes internationella center, alltså Socialdemokraternas biståndsorganisation, har gjort, det är att de har fått pengar från båda de här påsarna pengar. Och det vi då har gjort är att vi har ändrat styrningen av båda de här påsarna pengar, och Sida har då tolkat det som att PAO, alltså partiernas organisationer, de får söka pengar från partiernas organisationernas påsar pengar, medan civilsamhället i stort får söka pengar från civilsamhället i stort påsar pengar. Och det gör ju då att bland annat Olof Palmes internationella center tappar mycket av sin finansiering.
Mm. De är ju sura, för de menar att det här skedde väldigt oväntat i juni. De hade inte kunnat förutse det. Vad tänker du om det?
Nej, vi har ju hållit på med den här reformen i över ett års tid. Och jag ska säga det, grundproblemet med den här stora påsen, alltså civilsamhällesorganisationers påsen på 1,8 miljarder. Och här är jag väldigt kritisk till hur systemet har varit. Bara för att få perspektiv på det. Det är alltså 17 organisationer som har fått år ut och år in dela på 1,8 miljarder kronor. Så man kan ju räkna själv, det blir ju väldigt mycket pengar per organisation. De här organisationerna har sen kunnat vidare slussa det till andra organisationer i 5-6 olika led. Det är alltså tusentals, hundratals organisationer som det är väldigt svårt att följa. Var hamnar pengarna någonstans till slut? Och det har inte varit något öppet ansökningsförfarande. Det har inte varit några tydliga kriterier. Varför får Olof Palmes internationella center pengar men inte en annan organisation pengar? Och det här gör vi nu om i grunden, det vill säga öppet ansökningsförfarande. Det är tydliga kriterier. Vi öppnar till och med upp för internationell konkurrens. Ska man hjälpa, nu hittar jag på något, veteraner i Ukraina, så kanske kan vara en ukrainsk eller polsk eller brittisk organisation som är bättre lämpad än en svensk på att göra just det. Och det här är bara för att så här, visa på hur absurt det är. Det är som att Stockholms stad skulle säga att alla pengar som går till idrott går till Hammarby. Och sen får Hammarby bestämma hur mycket ska gå till AIK, Djurgården och alla andra organisationer som finns i Stockholm. Och inte bara i fotboll utan också i hockey och innebandy och handboll. Alltså ett sånt system kan vi ju inte ha.
Mm. Men när Olof Palmes internationella center säger att det här var totalt oväntat, då antingen spelar de teater eller så har de varit väldigt korkade, eller det här kunde man se komma.
De spelar nog teater. Vi har som sagt varit tydliga med över ett års tid att vi håller på med den här reformen just nu. Vi dessutom, för vi vill inte göra som man gör i USA där man bara drar in befintliga avtal och organisationer och anställda står där utan att veta vad som händer. Utan vi har varit tydliga med att det här är på gång nu. Vi har dessutom låtit det gamla systemet överlappa i över ett halvårs tid så att personer, både enskilda människor och organisationer, inte ska hamna i kläm. Men vi har varit väldigt tydliga i väldigt lång tid att det här är på gång.
Mm. För då, vad oppositionen gör, och inte bara Olof Palmes internationella center utan då ledarsidor och så vidare, det är ju att de jämför dig med Trump eller med Orban. Att vad du gör, det är helt enkelt att plocka pengar från oppositionen och stryper en viktiga demokratiska institutioner. Men det är en kritik det inte låter som du imponeras av.
Nej, verkligen inte. Och tvärtom så tycker jag att Socialdemokraterna har varit med och byggt upp ett system som har varit riggat till deras fördel. Varför, återigen, varför har just Olof Palmes internationella center varit en av de här 17 särskilt utvalda organisationerna som har fått ta del av de här 1,8 miljarder kronorna?
Du, en sista grej. SD har en biståndsorganisation som heter Hepatica. Känner du till den?
Mm.
Vet du vad Hepatica betyder?
Faktiskt inte.
Det är latin för blåsippa.
Mm-hmm.
Så enkelt var det. De har under många år inte fått någon medel, men nu får man det. Vad är det som har förändrats? Har du koll på det?
Det har jag koll på. Och om vi går tillbaka till de här två påsarna pengar, om vi då går till den som är för partianknutna organisationer, alltså partiernas biståndsstiftelser, så tidigare har det varit, vad ska man säga, en slags ansökan för ansökan som Sida har bedömt. Det har vi nu gjort om, så att det blir när över 80% blir baserat på mandatfördelningen i riksdagen, så att det blir mer tydligt och rakt. Så att det har gjort då att de tidigare behövt skicka in massa ansökningar till Sida till att man nu, det måste man fortfarande göra och följa de regler vi har. Men att mer av stödet är baserat på mandaten.
Mm. Okej, okay. Så det är därför de får pengar nu.
Mm.
I en artikel i DN har ju din statssekreterare Diana Jansa anklagats för att ha varit inblandad i det direkta beslutet att Hepatica fick stöd. Var hon det?
Nej, vi är aldrig inne i enskilda processer. Men däremot är vi ju väldigt inne i att säkerställa att Sida men också våra andra myndigheter ska leverera på regeringens politik.
Okej. Okay. Där får du nog beskriva, vad är det detaljskillnaden där?
Nej, men vi, som sagt, vi är aldrig inne och säger, om Sida skulle säga nej men Hepatica har för dålig ansökan och de uppfyller inte krav XYZ, så kommer vi aldrig gå in och säga jo men de ska få pengar ändå. Däremot så kommer vi alltid säkerställa att Sida i det här fallet då levererar på regeringens politik, där vi har då gjort om stödet och säkerställer att Sida också tolkar det på ett korrekt sätt.
Mm. Du, nu genomför vad du beskriver ändå, vad regeringen beskrivit som ett stort systemskifte inom biståndet. Säg att ni förlorar valet nu nästa höst. Kommer klockan vridas tillbaks till det gamla då, tror du? Är det möjligt eller vad sker?
Ja och nej. Det är klart att det finns en sån oro. Men vissa saker tror jag, det kommer inte accepteras brett. Alltså ta som det här stora 1,8 miljarder stödet som nu är öppna ansökningsförfarande, tydliga kriterier, öppen konkurrens. Ska man då rulla tillbaka och säga nej men nu ska vi höjt i dunkel välja ut 10-tal organisationer där ingen vet varför just de 10 valdes ut. Det tror jag inte är särskilt populärt eller gångbart. Det är till och med så illa att vi inte ens vet att det gamla systemet ens var lagligt. Så att vissa av de riktigt stora reformerna, de är nog i stort sett svåra att rulla tillbaka. Men det är klart att typ geografiska prioriteringar, jag är ju mycket orolig för Ukrainas stöd till exempel, där vi verkligen har klämt och vi har både osthyvlat och tårtspadat hela biståndet för att kunna skicka ännu mer till Ukraina. Kommer en S-ledd regering också att göra det?
En andra tidig regering eller en ny mandatperiod, vad står på reformagendan för biståndspolitiken då?
Men att fortsätta och gå mycket snabbare fram och ännu större reformer. Och där ser jag fram emot att...
Så som exempelvis?
Nej, men nu sitter ju alla partier på att snickra på exakt vad de reformerna. Men Moderaterna, vi har kommit rätt långt i hur vi vill se biståndspolitiken framöver och kommer presentera det under hösten. Men det finns, som sagt, det finns väldigt, väldigt mycket kvar att göra.
Men det är inga konkreta förslag du kan presentera nu, eller?
Nej, utan vi, som sagt, under hösten kommer vi presentera det mer i detalj.
Får jag bjuda in det igen då?
Exakt.
Stort tack, bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, för att du gästade mig idag. Tack så mycket. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har förslag och idéer på ämnen som ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.